Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Hej och välkomna till Pratbart som idag handlar om ämnet hälsa på arbetsplatsen. Med oss här på Café Rival har vi två gäster som vi har bjudit in. Utöver mig själv, Marie Alani, och min kollega Helena Timander som ska försöka ha det här samtalet med er och försöka sätta ner det, för ni har så mycket intressant att berätta, Johan Holmsäter och Thomas Pettersson. Varmt välkomna! Ni kan väl presentera er själva lite grann. Thomas, vill du börja? Vem är du?
Ja, vem är jag? Thomas Pettersson. NF50, som vi säger i försäkringsbranschen. Det betyder nästa födelsedag 50, den är som om priset är livförsäkring. Smålänning, som kanske hörs, hoppas jag fortfarande. Har jobbat med försäkring sedan 1989 och vill väl nu kalla mig entreprenör inom den branschen. Har drivit ett företag som heter Euroaccident de senaste 10 åren. Och vi jobbar med personriskförsäkringar, det vill säga hälsoförsäkringar. Och vi har under den här 10-årsperioden utvecklat erbjudandet till att bli inte bara betala när du är sjuk utan faktiskt försöka förebygga att du ens blir sjuk. För det tror vi är en bra affär för alla parter och det har gått väldigt bra. När jag tog över det företaget för 10 år sedan så hade vi 13 anställda och vi omsatte 50 miljoner ungefär. Och idag omsätter vi 550 miljoner, vi har 120 anställda. Så det verkar ju vara någonting som kunderna har tagit till sig och det är vi väldigt glada för. Och det var väl lite så om mig. Och sen det här, vad kan man inte tro? Jo, jag höll på att säga nästan hockeybockeyproffs. Mm. Wow. Så vi försöker få in det på OS nästa gång.
Roligt! Kul. Johan, vem är du då? Berätta lite om vem du är, din bakgrund.
Jag är ett trebarnspappa med stora utflugna vuxna barn. Och men pappa är man alltid ändå. Och jag är också pappa till Friskis och Svettis som jag startade och byggde upp en gång i tiden och lämnade som en ganska framgångsrik rörelse. Och sen har jag gått vidare och sett att hälsan, det är ingenting som egentligen ligger på människors vanliga traditionella privata arena, utan när intresset för frågan ligger, och där jag fick chansen att vara med och starta det också, det är egentligen på arbetsplatsen, för där finns det stora intresset för personens personliga utveckling, vilket är också förutsättningar för hälsa i större omfattning och för att företag också ska kunna fungera. Och då har jag arbetat med det och hjälpt företag att egentligen komplettera sin affärsplan med en hälsoplan. Och var skribent i Dagens Industri regelbundet i 14 år, 15 år nästan, och i tidningen Chef. Och ja, den vägen. Och arbetar lite grann tillsammans med högskola och liknande. Och tänker inte sluta arbeta trots att jag fyller 67 i höst. Jag brukar säga det att hälsa är till sann mening nyfikenhet och glädje var upptagen av sina livsuppgifter. Och så länge som man är upptagen av de där livsuppgifterna, så länge så fortsätter man. Och den dagen som man känner att det är inte dags längre att vara nyfiken, då slår man igen kofferten och då är det klart.
Mm. Ja, spännande gäster vi har. Dagens ämne handlar ju då om hälsa. Hälsa i arbetslivet, hälsa på arbetsplatsen som arbetsgivare och som arbetstagare. Och vad betyder det? Det är ju ett jättebrett område. Det är något som ändå snackas en hel del om. Man kan inte undgå löpsedlar minst ett par dagar i veckan. Någonting om hälsa ur något perspektiv. Vi tycker oss vara omringade av ämnet hälsa överallt. Men vad betyder det egentligen och hur jobbar man med hälsa på riktigt på arbetsplatserna? Det tänkte vi prata lite grann om idag. Mm.
Jag kikade lite på nätet och naturligtvis finns det hur mycket som helst skrivet om hälsa. Precis som Marie säger så är det här ett otroligt hett ämne. Det finns hur mycket artiklar som helst, det finns hur många bloggar som helst. Det genomförs mängder med olika undersökningar, det forskas mycket kring hälsa. Jag hittade Folkhälsomyndighetens nyligen genomförda hälsa på lika villkor där man tittar på levnadsvanor hos svenska befolkningen. Det finns en hel del positivt men också en hel del inte lika positivt i de undersökningarna. Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut har också gjort en bred undersökning kring det här, kring folkhälsan. Och det här är bara för att ge några exempel. Men varför är hälsa så viktigt då? Vad är det som, vad betyder det för oss som individer, för företag och för samhället att jobba med hälsofrågan? Jag börjar med dig, Johan.
Alltså, jag frågade mig själv en gång i tiden vad hälsa står för. Jag tror att det är det första man måste ställa sig för. Vad står hälsa? När jag startade Friska Svettis så sa jag det, lev skönare, lägg till en god vana till alla dåliga. Alltså, titta inte på hälsosamma rökare. Rökar också människor fast inte får lika länge, det vet vi allihopa. Dessutom luktar de illa så vi kör ut dem på gatan som det inte mycket gjort. Och då är det bättre att lägga till en god vana på olika sätt. Men när jag lämnade Friskis ställde jag mig frågan också, är Friskis och Svettis till exempel hälsa? Nej, det är hälsosamt. Precis som det är hälsosamt att läsa en bok eller kramas eller vad som helst. Alltså, vi har ju en mängd olika hälsosamma saker som vi kan ägna oss åt som tidningarna är fyllda av. Och då kom jag faktiskt i den, för jag var själv i en existentiell tuff situation. Precis, inte en spänn på fickan, byggt upp en jätterörelse. Mitt första barn hade kommit, andra var på väg. Och jag började ställa mig frågan, vad är det här för någonting? Och då läste jag en bra bok av Viktor Frankl som jag skulle vilja tipsa alla om redan så här i början. Som heter Livet måste ha en mening. Han åkte ofrivilligt tåg från Wien upp till Polen 1940. Hade familjen med sig och den blev han av med eftersom de fick stiga till höger. Och innanför jackan så hade han hela sin doktorsavhandling i psykologi, logoterapi. Och officeren slet upp jackan, slet sönder den här. Alltså man tog ifrån honom allt vad han ägde och hade. Hur kan man fortsätta att existera? Och då ställer man sig frågan också i det läget så här, vad är det som gör det intressant för oss att existera? Och där har vi nyckeln till hälsa egentligen. Så Aaron Antonovsky, när han tittade, jag var en av de första som läste det här i landet också på 80-talet. När han tittade på de människor som fortfarande, trots allt var i livet, och de var ju färre än de som kom in. Jag menar, många var krigstraumatiserade. Men vad var det som gjorde att vissa människor då, trots de fruktansvärda minnen som de hade fått, lyckades överleva och dessutom bli framgångsrika? Och det är ju det som är så intressant att titta på idrottsrörelsen eller andra. Vad är det för framgångsfaktorer som gör att vissa människor då tar sig vidare? Det är ju de vi måste ta vara på. Det är de som är medicinen. Och de förstod ju att de hade ett ansvar att fylla de här människorna och de såg sina egna roller och de uppgifter kallar man för begriplighet. Och det här har ju hemskt mycket att göra med den identitetsproblematik och de tillitssjukdomar som idag växer fram mycket, mycket, mycket snabbare än alla de infektionssjukdomar som vi hade på 30-40-tal och liknande. Och utöver det så hade de här människorna, de var besjälade av en sak, de hade någon uppgift att fylla. Alltså de kände att det här var meningsfullt att driva. Och tillsammans med begripligheten och meningsfullheten så ville de också skaffa sig starkt inflytande över sin situation. Och det gjorde ju det också att de ville kunna anpassa sig till alla de villkor, vilket ju är så fruktansvärt svårt idag när vi tittar på våra olika roller, hur de utvecklas och alltihopa. Och de här tre sakerna då, hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet, det såg jag att det var en grunden för hemskt mycket som hade att göra med hälsa. Men jag såg att det saknades en sak i deras, och det är stödet. Jag tror att det är oerhört viktigt att ha stöd. Stöd hemma, stöd på arbetsplatsen, stöd bland kamrater och vänner och alltihop. Det tog aldrig KASAM-begreppet upp och det la jag till i det här avseendet. Och då kan vi titta på de här sakerna till exempel i ett arbetsperspektiv. Vi kan titta på ett större livsperspektiv. Då kan vi också se hur människor klarar den här svåra balansgången på livets olika arenor. Där vi idag ser allting med utmattningssyndrom och alla såna här olika saker. Och där vi inte hinner röra på oss så att cellerna får den kraft de behöver för att kunna klar. Så att, där tog mitt intresse för, och det var därför jag sa det också, att hälsa är att i sann mening nyfikenhet och glädje vara uppfylld av sina livsuppgifter. Medan däremot den fysiska delen, den bygger på hur vi klarar gravitationskraften. Och det har folk svårare och svårare att kunna klara utav. Och det är en, eftersom jag är idrottsmedicinare så kan jag titta på båda de här sakerna på en gång.
Ja, jättespännande. Vad säger du då, Thomas? Vad betyder det här med hälsa för dig då, i ditt liv och ditt jobb?
Ja, hälsa finns ju, det finns ju på flera plan. Det finns ju det här kanske med individuella planet som Johan pratade om nu. Och sen det som jag har jobbat mycket med, det är ju hälsa på organisationsnivå. Det vill säga, hur skapar man en kultur och en miljö där hälsan är en viktig faktor? Därför att det som man kommer på när man har jobbat ett tag med det här, det är att friska företag är framgångsrika företag. Sen finns det också framgångsrika företag som inte är friska, men det är definitivt så att friska företag är framgångsrika företag. Och hur skapar man det? Och då är hälsa oändligt mycket mer än att bara röra på sig fysiskt eller möjligen stoppa i sig en långsam kolhydrat eller någonting sånt där. Och det handlar väldigt mycket om den psykosociala arbetsmiljön och ja, det stödet som Johan pratar om. Vad har man för stöd på arbetsplatsen för att göra de hälsosamma valen i vardagen? Alla kan inte bli maratonlöpare, men alla kan liksom göra något hälsosammare val varje dag. Mm. Och det handlar inte så mycket om att banna folk för de dåliga vanorna de har, för det har vi alla. Utan snarare att uppmuntra de bra vanorna. Och kanske som Johan gjorde när han startade Friskis och Svettis, se till att man lägger till en bra vana till. För då får man igång den goda spiralen och då är man på väg.
Lyfta fram det goda, ja. Det som funkar. Ja, det är jättespännande. Vi som pratar mycket om kulturfråga, så jag skulle säga att det här är i allra högsta grad en väldigt viktig kulturfråga att jobba med som företag. Precis som du är inne på, att lyfta fram det som funkar och kanske försöka multiplicera de tillfällen när det sker, när det är möjligt att få det där positiva att funka. Och hitta sätt att kanske försöka dämpa det som inte funkar. Och det kan man göra på massa olika sätt, och det är vi ju nyfikna på att höra mer om. Vad ni har för tankar kring det.
Ja, om jag får fortsätta här då, så är det ju så här att när du jobbar med hälsa på arbetsplatsen och hälsa som en del i företagskultur, så det finns ett ord jag hatar. Det är hälsoprojekt. Ett projekt innebär en början och ett slut. Och sen liksom 3 år senare så var det knappt någon som ens kom ihåg vad det var man gjorde eller varför man gjorde det. Och du har liksom inga bestående effekter av.
Stegtävlingar.
Ja, en stegtävling liksom. Ja, jättekul i 3 veckor för de som går ut och går ändå. Skittråkigt för alla andra som får reda på hur dåliga de är. Men så jag tror att det är rätt viktigt att det måste bli en del av det. Såna vi är som företag. Det är så här vi är. Det är inte bara någonting vi gör för stunden, utan det är så här vi är.
Är det en fallgrop som många fastnar i då? Det här med att det blir ett projekt. Vi har
en
konferens och ska alla träna under konferensen den här gången.
Ja, eller så ska man, nu ska vi köra hälsans år. Ja, jättebra. HR har fått en uppgift liksom, och så fick man lite finansiering från ekonomichefen för det. Liksom. Och sen är det bara bocka av det i checklisten så liksom, yes, nu har vi gjort hälsans år, nu slipper vi bry oss om det på 5 år. Alltså det finns så många exempel på det. Samtidigt som det också finns exempel på företag som jobbar väldigt konsekvent på de här frågorna och är förbaskat duktiga på det. Men de är också framgångsrika.
Jag vet att du brinner för det här med att det är en ekonomisk fråga. Att det här är affärsmässigt att jobba med hälsa. Kan inte du berätta lite mer om dina tankar kring det?
Jo, och det är egentligen, förutom att det är väldigt skönt att må bra och vara glad och vakna på morgonen och känna liksom att jippie, jag har gått jobbet. För jag har så många bra kompisar på jobbet. Så är det ju rent affärsmässigt perspektiv, så är det ju världens bästa investering du kan göra som företagare. Alltså du har en payoff oftast under ett år och du har bestående effekter som är fantastiska för företaget. Och bara ta ett exempel, det finns ju många sätt att räkna på det här och jag tror att alla som har räknat på det har sett att det här är jättelönsamt. Jättelönsamt. Så därför borde man egentligen i de här personaladministrativa utbildningarna ha en obligatorisk företagsekonomikurs där man lär sig räkna. Men om man bara tar sådana här stora tal som är rätt bra att jobba med, så kan man säga att idag så ligger kostnaden per anställd i snitt för sjukfrånvaro på cirka 50 000 kronor per anställd på de stora företagen i Sverige idag. 50 000 kronor kostade. Du ser inte alla de kostnaderna, men det är ungefär vad det kostar. Förlorad produktion, ta in vikarier, vad det nu kan vara. Och det är rätt enkelt att sänka den kostnaden med 20%. Då har du 10 000 kronor som du har sparat. Och det är mycket av det som man har räknat på, men det finns en sida till. Och det handlar om produktion och effektivitet. Och om vi nu tror att det finns en annan sån här benchmark-siffra som säger att ett förädlingsvärde per anställd på ungefär 1 miljon bör man nog ha för att få verksamheten att gå runt. Du kan säga att ja, 1 miljon förädlingsvärde, det är ett mått på effektivitet. Och om man då bara kan anta att effektiviteten ökar med 1% för att man gör några bra grejer så folk blir lite hälsosammare på marginalen. 1% är inte så mycket effektivitetsökning. Jag menar 1% på testvärde till exempel, det är ju ingenting. Ja, då har du 10 000 kronor till. Så helt plötsligt så har din investering genererat 20 000 kronor i snitt per anställd. Och kan du få det bestående så är det 20 000 per anställd varje år. Och jag garanterar att du behöver inte investera 20 000 för att nå dit. Du behöver inte ens investera 10 000 för att nå dit per anställd. Du får det för mycket mindre pengar. Och det är det här som folk måste förstå. Därför att då blir det naturligt att satsa på hälsoinvesteringar i verksamheten och göra hälsa till en del av sådana vi är som företag.
När du säger investering, vad är det mer praktiskt då? Vad kan vara en hälsoinvestering som ger tillbaka det här som du pratar om?
Ja, en hälsoinvestering som jag förespråkar väldigt mycket, det finns alla de här reaktiva grejerna, att man har reaplaner, att man kanske har rehabiliteringsförsäkringar som vi då jobbar med, som vi tycker är ett bra komplement. Det kan finnas sjukvårdsförsäkringar, men den absolut bästa investeringen du kan göra, därför att det är ändå så att rörelse är en grundbult i att må bra på alla möjliga plan. Det är egentligen att ge bort en timme träning till dina anställda i veckan.
Och när du säger bort en timme, då menar du av arbetstiden?
Ja, precis. Definitivt.
För det är någonting som vi har reflekterat mycket över, som vi har skrivit i vår bok, Lycklig lönsamhet. Att det är väldigt många företag som säger att de prioriterar hälsa och man får möjlighet att få betalt för träningskort och så vidare. Men det ska helst ske utanför arbetstid. Och det är helt och hållet upp till individen att ta ansvar för det. Men problemet här är ju att det är de som behöver träna allra mest. De kommer inte göra det ändå. Det finns väldigt många uttagna träningskort som aldrig utnyttjas.
60% av alla kort som köps.
Ja, därför att den här målgruppen som inte har vana att träna, som inte har förstått skillnaden mellan att satsa på sin hälsa och att inte göra det, de är svåra att nå.
Ja, men grejen är ju det avseendet att här köper företagen sig fria genom att man har ställt det till förfogande och sen så följer man inte upp det. Eftersom det finns inte en klar och tydlig hälsostrategi och en hälsokompetens i själva ledningen. Och det är ju lite grann som vi sa inledningsvis här också. Det här är ju en omedveten okunnighet om frågan som präglas av att vi ägnar oss åt affärerna, ni får ägna er åt hälsan, och så lägger man ut ibland till och med på företagshälsovården eller idrottsföreningen eller vad det nu än kan. Men det är ju samma sak som jag som förälder. Jag får ju inte lägga bort barnens välmående på någon annan, utan det är jag som är ansvarig för det här. Det är jag som är chef som är ansvarig för att mina medarbetare kommer till jobbet och jag har varit med om att skapa förutsättningar för det. Jag måste ju gå runt och hälsa på dem på morgonen, se dem i ögonen, och precis på samma sätt som när barnen kommer hem och säger hur mår du? Hur fungerar saker? Alltså det måste ju finnas en inneboende egenskap och förmåga hos chefer, eftersom jag har jobbat hemskt mycket med ledarskapsfrågor, att där man bryr sig om medarbetarnas arbetssituation och bryr sig om deras hur de mår i kropp och själ. Det är två vitt skilda saker. Och det som vi ser man missar, det är inte bara de här två sakerna, utan framförallt det också, det är att göra en återkoppling på om de gör ett bra eller dåligt jobb. Och ni kvinnor, ni är ju extrema i det avseendet att vilja ha den återkopplingen hela tiden, vilket vi män inte. Och där kan vi se till exempel skillnad då på hur vi reagerar i termer på ohälsa. Så att det där är ju ett kluster, de tre sakerna, och där vi kan se hur man hemskt mycket kan förändra arbetsförutsättningarna och hälsan på arbetsplatserna bara genom att ledarskapet lär sig att hantera den här frågan på rätt sätt. För det, alltså, hälsa, det är en kompetens som saknas i organisationen. Precis som den yrkeskompetens eller den sociala kompetens. Och den måste man bygga upp och förstå att det här är en mer eller mindre en company health responsibility-fråga. Alltså inte en CSR-fråga utan mycket mer en COR-fråga.
Ja, vi pratar ju en del om hållbarhetsperspektivet, ja, alltså att det handlar om att skapa hållbara företag och en stor del av det är ju klart att man skapar hållbara medarbetare och chefer, att folk funkar över tid, att de ska hålla över tid, man måste förvalta människor och ta hand om dem på ett sätt och uppmuntra till det.
Ja, jag har tittat rätt mycket på det här med ledarskap ända sedan i början på 90-talet där jag såg att skillnaderna här, det hade ju helt och hållet med ledarskapets betydelse på ett och samma företag så kunde det vara oerhört olika på de olika avdelningarna för begränsade tid. Men tittar man då på det som kom på 90-talet med de 500% och alltihopa, det var ju det produktionsorienterade ledarskapet, det kamerala sättet att titta på kostnader, skära alltihopa. Rätt cyniskt sätt att hantera saker. Men så kom ju också det förändringsorienterade, alltså sätta upp visionen, målet man driver. Halva gänget skriker, wow, äntligen händer saker, vi får jobba med utveckling, meningsfullhet. Och den andra gänget som är rädda och inte har, de sitter och håller i stolarna. Och sen hade vi tidigare lite grann den här velordelen med relationsorienterad ledarskap där cheferna gick omkring och satte sig ner och frågade hur allting var. Men alltså kombinationen vi såg, de tre sakerna, tillsammans med det som vi kallar för ett hälsoorienterat ledarskap. Vi tittade på en stor grupp på 43 företag där vi hittade 16 med ett sådant ledarskap som vi kallar för hälsoorienterat. Och då såg vi till och med när man bedrivit det ledarskapet under ett år, alltså ner värden där vi hade signifikans på blodtrycksnivå, kondition och vikt till exempel. Och det har ingen lyckats med tidigare. Och där vi också kunde titta på det här med välbefinnande och i praktiken alltså även leveransförmåga. Och det kunde vi se på affärsdata och alltihopa där man minskade kostnaderna med 70% och alltihopa. Bara för cheferna började hantera saker på ett helt annat. Så det här är en chefsfråga. Mm. Och en ägarfråga.
Jag säger precis samma sak.
Vi
hade ju en sån här hemuppgift, tre saker vi skulle komma igång snabbt. Mm. Och förutom då det här ge bort en timme rörelse, och det behöver inte vara träning, för det kan vara att man går ut och går tillsammans med sina kollegor, det är skitbra. Mm. Så är det egentligen två, mät. Gör en undersökning och se hur hälsotillståndet i organisationen är, så du vet vad som är liksom satsningsområden. Tre, gå en kurs i hälsosamt ledarskap. Eller arrangera internt. Och sen kommer nästa, det är hälsosamt medarbetarskap. Därför att det är precis som Johan säger, hälsa är en kompetens. Precis som att man måste kunna räkna och vara duktig på det man gör sitt jobb, så måste man också vara duktig på hälsa för att kunna fungera fullt ut. För det spelar ingen roll om vi är världens snyggaste bil och liksom full tank och solglasögonen på om vi inte kan köra bilen.
Nej. Och många av de här ansatserna, de tar ju tyvärr sin början i den här ytliga delen med muskler och de överflödiga, de här kylarna. Istället för att de tar sin utgångspunkt i en existentiell fråga, vilket jag ställer till chef direkt när jag går in, oavsett var de är på vilken nivå, så säger jag, är framgång intressant för dig? Och så tittar ju allihopa och de skruvar på sig. Och så säger de flesta då naturligtvis, ja, vad betyder det? Och när man sätter upp alla de svaren, då får man 90% i bara existentiella uttryck. Inga materiella. Medan om vi tittar på frågan i ett medialt perspektiv, då är det bara materiella delar som kommer. Så det ser så hemskt annorlunda ut. Och då är det allting med familj, hälsa, barn, goda vänner, välbefinnande. Och då måste man ju ställa sig nästa fråga, för att det är den här omedvetna okunnigheten. I vilka dagliga situationer upplever du då framgång och hur ofta dagligen? Jag menar, det är ju hemskt om man lever i en tillvaro där man lever i en bubbla. Där man inte känner, wow, det här har jag fått vara med om idag. Och där man kan glädjas åt det lilla istället för att vi tittar först ner på slutraden på ett kameralt sätt. Och då kan man ju ställa samma fråga när det gäller hälsa. För att då får vi också hemskt olika uttryck från den som är 30 år och den som är 50 år. Och det är frågan om hur ska vi tillfredsställa det där också ute i den här miljön. För det är lite olika sätt att angripa det på.
Ja, just det. Men alltså vi som då är väldigt hälsomedvetna anser väl många sig att vara, och vi är precis som jag sa tidigare omringade i media och i samhället av hälsa på olika sätt. Men mycket av det här ytliga, lite mer som vi är inne på. Är det så? Du vet jag att Johan, du har ju tittat, tänker lite grann kring det här, att är vi verkligen så väldigt hälsomedvetna i Sverige eller är vi inte det? Är det en myt att vi är det på något sätt?
Ta bara och titta på hur folk har tagit sig till och från arbetsplatsen idag. Och så när man kommer Karlbergskanal och säger att alla är ute och springer. Då vet vi att det är ungefär, om vi ska titta på hur mycket, bara för att vi vet också att en fysisk del är hemskt viktig i det här avseendet. Så vet vi ungefär att det är 1-2% som rör sig tillräckligt. Om vi skulle titta på det idag. Och då säger Sifon är helt annorlunda. När folk svarar på de här frågorna, då har de en attityd till vad de gör. Och vi har en ganska klar, tydlig åtskillnad. Om man till exempel aldrig går eller cyklar, eller sällan gör, eller gör det 15 minuter om dagen. Och då kan man ju se klart och tydligt att det här med då och då, det är samma sak som aldrig. Folk svarar hellre då och då, men det är exakt samma svar. Och har vi det med oss hela tiden, till exempel att röra oss, så vet vi idag, vad som jag sa här tidigare, att mer än 20% av alla ungdomar som går ut gymnasiet har samma kondition som en 75-80-åring. Hur ska de kunna klara på en allt tuffare tillvaro med barn och alltihopa? De svåra belastningar som ni frågar om. Vi har tittat på undersköterskor till exempel sjukvårdsbiträden. 85% av dem, de ligger på en nivå som ligger under 26-28 ml syre. Vi kör nämligen maxbelastningar. Jag gjorde det här med Bengt Saltiner för några år sedan. Och då ställer man sig frågan, hur i helvete kan vi anställa in de här människorna på våra... Här sitter HR-folk som inte begriper ett skit ute på, i våra landsting och alltihopa. Anställer in de här människorna, är lågavlönade och alltihopa, landar med jättekostnader ute i vår offentliga verksamhet och de här är utslagna jävligt snabbt. För de har ju naturligtvis inte orken att kunna klara det här tuffa arbetet. Och det här är alltså, det är en kompetensfråga uppe också på HR-sidan och så vidare när det gäller de här. Och det här är dyrt för samhället. Det här är frågan om många miljarder.
Ja, nej, jag bara tänkte anknyta till det. Landstinget är en typisk stegtävlingsorganisation.
Ja, det är det.
Kan jag säga. Nej, och det är ju verkligen så att hade man... Alltså alla är inte hälsosamma från början. Man kan inte bara gå till Sats och liksom plocka ut att jag vill anställa dig och dig och dig. Utan man får liksom en blandning av folk. Och det man måste göra är att ge alla individer möjligheter från sin nivå att ta nästa steg. Och det nästa steget kan vara allt ifrån att faktiskt gå en kvart om dagen till att ja, fundera på om man alltid ska komma med mos på lunchen. Alltså det finns så många varianter på det där. Så jag tror att det här individperspektivet i en organisation är rätt viktigt. Alltså det går inte att tvinga folk till att bli maratonlöpare, som jag säger. Men alla, man kan skapa möjligheter och ge stöd till att göra bättre val i vardagen.
Just det. Ofta kan vi tycka, när vi tänker på det här med hälsa, att man fokuserar väldigt mycket. Och det som kanske är synligt just i media och det vi pratar om på arbetsplatser handlar mycket om den fysiska hälsan. Det är mycket om stegmätartävlingar och det är träning och så vidare. Men någonting som inte kanske pratas lika mycket om, det är den psykiska hälsan. Hur mår vi på den nivån? Det är ju fortfarande lite laddat, lite tabubelagt att prata om hur vi mår psykiskt. Och det finns ju mycket mätningar på det här också då, och bland annat har Hjärnkoll gjort för ungefär ett år sedan, i mars 2013, en undersökning där de sammanfattade med att säga att psykisk ohälsa har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige och att Försäkringskassans kostnader för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättningar för psykisk sjukdom var under 2009, som de har tittat på, över 23 miljarder kronor. Det är ju jättemycket pengar.
Och man har dessutom skrivit upp prognoserna för de kommande åren tack vare den här utvecklingen.
Ja. Och det är ju fruktansvärt ur alla olika perspektiv. Dels välmående, dels produktivitet och en ren ekonomisk fråga. Precis som Thomas, du var inne på att det här är en kostnadsfråga egentligen i grund och botten. Och vad kan man då, för att bli lite tydlig vad vi menar med psykisk ohälsa då? Det kan ju vara stress- och utmattningsrelaterade problem. Det kan vara olika psykiska diagnoser såsom schizofreni eller bipolär sjukdom. Och diagnoserna växer ju allt efterhand också i hur många som får diagnoser i Sverige i alla fall. Men också mycket, du var inne på det lite grann tidigare Thomas, också psykosociala problem. Hur vi kan relatera till varandra, att det påverkar också på individnivå, hur det påverkar hela företaget. Vad säger ni om det här med den psykiska hälsan? Varför pratar vi inte mer om detta? Och varför tas det kanske inte på allvar, eller gör det det?
Jag tror varför vi inte pratar om det mer, det är för att det är genuint svårt. Och det finns också en kulturell, historisk liksom bild av att det var ju de som hamnade på hispan. Liksom. Det var ju sådana här tokdårar. Och antingen var man fullt frisk eller så var man någon som hamnade på hispan. Det fanns liksom inga mellanlägen. Nu är vi mycket bättre på att faktiskt erkänna att det finns mellanlägen, men vi har fortfarande väldigt svårt att prata om det därför att vi har för dålig kunskap. Vi vet inte hur vi ska bete oss. Det är jättesvårt att gå fram till en person som man har på arbetsplatsen, kanske särskilt som chef, och säga att jag ser att du inte mår bra. Är det någonting vi kan hjälpa med? Vill du berätta? Det är jättesvårt.
Jag tror att det finns en rad olika, kan man inne på hemskt mycket av det som Thomas också säger, men när jag växte upp, då hade vi tid för reflektion. Det fanns inte så jävla gammal jag. Vi hade tid för att ha tråkigt. Vi var tvungna att ta oss för. Vi gick till skolan även och vi fick inte ta bussen om vi inte hade minst 6 kilometer. Då fick vi betala den själv. Vi fick busskort om det var 10 kilometer. Idag får man allting gratis. Hela samhället idag är ett jävla curlingsamhälle. Du slipper att ta ansvaret. Du får aldrig präglas med att känna hur det är att få ett ansvar tidigt. Och sen finns det familjer som har tvärtom. Ger hemskt mycket och gör det här. Men det har blivit en ordentlig delning. Och vi kan se det här i skolan. De barn som har det sämt, det är de också föräldrar som inte engagerar sig. Det är precis som på arbetsplatsen. Alltså det präglar precis på samma sätt. Och det skapas alienation. Du stänger in i den här bubblan med den här lilla grejen som du har i händerna. Och du får inte röra dig. När barn kommer ut idag till exempel och ska spela fotboll så vill de inte ta av sig tröjan för att de är feta och så vidare. Det är samma sak när de kommer in i lumpen. Alltså det här så som det såg ut på kanske 60-talet, det ser helt annorlunda ut i det avseendet. Och jag tror att om vi hade fått präglat samhälle med mycket mera, alltså skyldigheten att skaffa sig utbildning, skyldigheten att se till att hålla sig frisk, är skyldigheten att skaffa sig ett arbete snarare än det som har varit präglat i många decennier. Rättigheten att få alltihopa. Vi har byggt upp så jävla mycket rättigheter utan att vi har försökt att balansera det här med skyldigheter. Skyldigheter att se till att vi också skapar ett hållbart klimat och miljö som vi ska lämna över till de som kommer här efter, istället för att jag har rätt att köra med mina dubbar på Hornsgatan. Eller, ja, ni förstår lite grann vad jag menar. Och det här tror jag att hemskt många utav, jag menar, vi kan ju se också hur har vi tittat på ansvaret idag när vi ser på skilsmässor. Som jag sa här på Kungsholmen, som jag såg en sån där undersökning för några år sedan, 87-89% av alla barn under 13 år bor inte med båda föräldrarna under samma tak. Är det en fråga om livsmål? Alltså vad har vi för olika livsmål och hur förändras de här och bytt i bytt kommer inte igen? Ja.
Jag gör en reflektion, för mycket det du pratar om är ju kanske orsakerna till den psykiska ohälsan och varför vi har hamnat där. Och jag tror personligen, och jag och Marie pratar ofta om det, att det som saknas är forum och tillfällen för reflektion och samtal. Att vi faktiskt inte är tränade i att samtala med varandra, att reflektera. Vi är heller också väldigt dåligt tränade i att ge varandra feedback. Särskilt om det är någonting som vi upplever som lite känsligt, så undviker det vi gärna. Så då skulle jag vilja ställa den frågan till dig då, Thomas. Hur kan vi skapa sådana forum? Eftersom samtal och reflektion så uppenbart är otroligt viktigt. Framförallt för den psykiska hälsan.
Nej, men det, återigen, jag tror det är en kulturfråga på företaget och en attitydfråga. Därför att traditionellt kanske det har varit att jobb och privatliv hör inte så mycket ihop. Så att på jobbet pratar vi jobb och sen på privatlivet, liksom efter klockan 5 så är vi någon annan. Och så är det ju inte. Och jag brukar säga det, att det, jag har en jäkla tur. Jag har nog mina kanske bästa kompisar på jobbet. Det är skitbra, för jag umgås jättemycket med dem och vi kan prata om allt möjligt. Och kan man skapa den attityden i organisationen att vi är här inte bara som arbetskamrater utan också som vänner, så pratar vänner med varandra och löser problem tillsammans, och då kan man ha det som ventil. Och framförallt det här att man inte kan berätta för chefen att man har problem, liksom, ta bort det, då har chefen inte fattat sin uppgift, då har man inte rätt chefer. Chefen är där för att stödja. Och åkte bil häromdagen på hemväg från en hockeybockematch förstås. Så hade jag en kollega med i bilen, och så hade en annan kille som inte är min generation utan lite yngre, och han var hantverkare och det är inte jag, och vi har lite olika verklighet sådär. Så frågade han, vad gör du då? Och sådär. Och så berättade min kollega först, ja, jag säljer och vi har liksom kontakt och jag gör det ena och gör det andra. Och, ja, och Thomas då, han är min chef. Ja, men vad gör du då? Och så tänkte jag ett tag, så svarade honom, jag ser till att alla mår bra. Det är mitt jobb. Och jag tror att som chef har vi den attityden och kan få de som vi jobbar tillsammans med att också förstå det och känna det. Då kan du få den här samtalet till stånd, reflektionen till stånd.
Jag håller helt med Thomas här. Men jag skulle vilja bryta in med en sak. Jag tror att vi går galet. Och det är när vi lämnar hemmet. Alltså vi har ju en tid, skola, uppväxt. Och sen plötsligt så heter det ungdomsarbetslöshet och alltihopa. Och sen fick vi grabbar, vi fick lära oss någonting. Jag tyckte inte det var speciellt kul. Det var att göra lumpen. Men det var bra. I många olika avseenden. Det var att ta hänsyn för olika grupper och alltihopa som vi vanligtvis inte... Och jag skulle vilja se en helt annan lump idag som förbereds för hela livet. Och det är när man gått ut gymnasien, så har var en, precis som nästan i Israel, man skyldighet att göra en vård- och omsorgsplikt på 12-18 månader. De ska in och jobba i vården, de ska ta hand om och torka alla äldre i häcken, gå ut med dem, funka med dem, jobba på fritids, på dagis. De ska ha en hälsokompetens där de utbildas under den här tiden i hälsa och livsstil och fysiska aktiviteter. Så de förstår vad det är frågan om. Och här har vi ett jättestort ansvar mot alla våra invandrare. För det är en integrationsfråga också, just här. Att kunna göra det här, integrera. För om vi ska ha den här, vad ska vi säga, åtskillnaden mellan oss som grupper, så lär vi oss aldrig att förstå hur vi ska kunna leva tillsammans. Och jag tror att det är en av de första och de absolut största och viktigaste reformerna som borde införas här i Sverige för att få ordning. Både på hälsa, på arbetslöshet och liknande. För då skulle vi kunna rekrytera in rätt människor på rätt ställen i mycket högre utsträckning.
En jättespännande tanke tycker jag, verkligen. Det här kan man ju prata hur länge som helst om. Det finns så många olika sätt att vrida och vända på det, olika perspektiv. Men ni har ju bägge två delat jätteintressanta tankar tycker jag. Thomas, kan inte du repetera dina tre snabba tips som vi kom in med där lite tidigare?
Okej, tre snabba tips. Först, mät. Två, ge bort en timme rörelse på arbetstid. Tre, utbilda ledare och chefer i hälsosamt ledarskap.
Mm. Johan, vad har du för tips då?
Jag skulle göra tvärtom. Utbilda först ledarna i det hela som har tagit tag i, vilket jag alltid gör. Jag går aldrig in och tar tag i mer innan jag har fått se att alla är med på båten. Mm. Och när jag har fått tag i hela ledarskapet, så de vet precis vad vi ska göra, då har vi ett lag. Då kan vi ta hand om resten, för då vet jag att laget har kontinuitet i fortsättningen också. Mm. Och då stöttar jag dem och så coachar dem. För det är de som ska genomföra arbetet. Och det är de som ska äga redskapen. Inte vi som kommer in som konsulter sen. Företaget måste äga den här förmågan, kompetensen. För
det är det viktigaste.
Ja. Så att det finns kontinuitet i framtiden.
Ja, just det. Då skapar vi en långsiktighet i företagen och en hållbar medarbetare.
Och sen få bort det här gamla synsättet från läkare och andra om att leta sjukdomar. För det sluta leta sjukdomar. Jag tycker att den där kinesiska läkaren som fick betalt så länge som alla hans i det egna kvarteret var friska. Men så fort några blev sjuka så sänkte de lönen. Och det är precis på samma sätt som vi borde ha när det gäller svensk sjukvård. När det är optimalt, då har personalen fullt betalt. När det blir alldeles för mycket, sänk lönerna.
Spännande politiskt förslag.
Och gör det precis på samma sätt för politiker och andra. Sänk lönerna för dem, ta bort de här bonusarna och alltihopa så fort det går ner och så vidare. Alltså det ska vara bonus som är bra. Och då ska man premieras för det.
Ja, många spännande tankar och precis som Lena sa, massa olika politiska förslag nästan skulle man ju kunna hitta i det här samtalet. Stort tack för att ni var med. Det var jättespännande att lyssna på er, Thomas Pettersson och Johan Holmsäter. Jättemånga bra tips till våra lyssnare som säkert blir supertända på att komma igång själva och inte köra hälsoprojekt på, utan hitta ett sätt att integrera det här i en del av hela företagskulturen. Tack!